En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna tillbaka äntligen till Åsiktskorridoren. Vi har varit tysta här länge, men nu är vi tillbaka. Och jag ska säga att när vi spelar in det här så har det gått en timme sedan Stefan Löfven, jag höll på att säga, svors in.
Ja, inte ens det nästan.
Vi gör sådana vidskepare, vi sysslar inte med det här landet. Han valdes, han tolererades av Sveriges riksdag,
det var det
kan man säga. Alltså fredagen den 18 januari. Och nu ska vi förstås prata. Vi ska inte prata om allt som har hänt, för det har tagit så lång tid.
Det har tagit
19 veckor
sen
valet, har jag räknat ut. På söndag har gått 19 veckor. Men med oss för att prata om det som händer just nu har vi Ulrika Schenström som är moderat.
Yes, och jag vill bara säga, vill bara tillägga att det är mycket vi ska prata om idag, men en sak som vi pratar om det är att vem hade rätt.
Ja, okay. Mm.
Det finns en sån tävling också och den har jag just vunnit. Okay. Jag vill bara meddela
det. Har vi inte redan klarat av det då? Ulrika vann.
Ja. Det var ju bara en timme sen jag verkligen vann.
Först vill jag bara...
Ja, liberal moderat. Men jag vann fortfarande bettet om vem som skulle bilda regering.
Nu avslutar vi presentationsrundan. För med oss har vi också från Aftonbladets ledarredaktion, Ingvar Persson.
Absolut. Jag tänker att det finns två moderater som har vunnit. Ulrika och faktiskt talmannen Andreas Norlén.
Ja. Andreas Norlén.
Gullig kille.
Alltså han, vilken folkkär person han kommer att bli. Jag kanske redan är.
Och sen här på
dessutom har vi med oss Anders Lindberg, också från Aftonbladets ledarredaktion. Där är han. Säg något i mikrofonen. Han tittar in i sin kamera.
Ulrika vann absolut. Alla vann.
bara få detta att sjunka in i några sekunder.
Alla
så. Tack så mycket.
Centern och Liberalerna har fått igenom sin politik. Vänsterpartiet kommer att bli det stora oppositionspartiet. Alla vann.
Ja, så får vi bort värnskatten.
Alla vann.
Det verkar vara
stämning
här inne.
Mycket bra, alla vann.
Ja.
Och det som är mest bäst i detta är att Socialdemokraterna som vanligt regerar Sverige.
Mm. Jag tror det var Sven Otto Littorin som skrev det alldeles nyss på Facebook. Man går på ett flygplan och åker länge. Det är alltid en socialdemokrat som är statsminister. Vare sig man går på planet eller går av
19
planet.
19 veckor.
Sagt, det har tagit 19 veckor. Och vi ska absolut inte rekapitulera allt som har hänt under de här 19 veckorna, för det är alldeles för tråkigt och snårigt. Men det var ändå spännande in i det sista. Jag vill bara fråga då, med anledning av vad som hände den här veckan. Alltså en vecka sedan de presenterade uppgörelsen mellan SMP, C och L. Och i måndag så gick då Jonas Sjöstedt ut och kastade grus i maskineriet. Hur reagerade ni då, Ulrika?
Nej, men jag tycker att det var stilpoäng. Han måste väl också ha någonting att säga till om, annars kan han väl inte han trycka på knappen på varken grönt eller gult.
Men
eller
trodde du att han på allvar inte tänkte släppa fram Löfven?
Nej.
Nej.
Jag pratade med jättemånga socialdemokrater som bara, det är inte klart förrän det är klart. Åh! Sluta såpa er.
Fast det man väl ska säga...
Och då skulle han ha släppt fram Sverigedemokraterna
i
inflytande.
Men alltså, vi ska väl ändå... Det är klart att vänsterns partistyrelse är ju, och vilka stämningar som råder där, det kan ju alltid vara lite... Alltså det är lite fantastiskt. Det är en fantastisk tanke att det var där till slut det avgjordes. Men nej, alltså Jonas Sjöstedt spelar sina kort jättebra och nog kändes det...
Men du var aldrig orolig?
Nej, inte på det sättet. Nog kändes det som det där skulle gå i mål. Mm.
Anders, vad tänkte du när Sjöstedt pratade?
Ja, alltså jag tänker att jag tänker väl två saker egentligen med Sjöstedt. Det ena är att han måste ju ha protestera mot någonting. Men sen tänker jag att han hade en poäng i det där med den där anti-V-klausulen. Att sossarna borde inte ha liksom skrivit ner det på pappret på det sättet som de gjorde. Därför att då blev det någonting att hänga upp det på, och det finns ju en opposition i vänstern. Alltså det märker man ju också nu med Rosanna Dinamarca som är ute, med Lars Ohly som är ute, att
tidigare för detta vänsterpartiet ska vi säga, eller vänsterpartiet så över,
men som jag tror ändå pratar för ganska många medlemmar, så att det är på riktigt i den meningen att man vet inte liksom vad Vänsterpartiet tar vägen på lång sikt med den här typen av klausuler och sånt där. Och det var onödig provokation, tycker jag.
Okay. Men det är väl en sak vi har lärt oss eventuellt, om man inte visste det förut, att politik handlar ju, förutom om en massa sakfrågor, så handlar det faktiskt om, jag menar, självrespekt och bilder och allt möjligt sånt där. Alltså det var ju lite roligt på ett sätt att någon kom på att skriva in den där klausulen. Med tanke på att precis den där sortens klausuler har ju varit Ulf Kristerssons stora idé Det är så han skulle lösa problemet med att han inte hade tillräckligt många röster och behövde Sverigedemokraterna. Då skulle han ju skriva
anti-SD-klausulen som där, seglade runt i medierna.
Och det där har ju hånats stort utav precis de som nu krävde att det skulle finnas en anti-vänster-klausul. Så det finns ju liksom någon. Och sånt kan ju väcka jättestarka känslor. Alltså jag kommer ihåg när Mona Sahlin hittade på den här, nu ska vi samarbeta med Miljöpartiet till 2078 eller någonting.
22.
Va?
Det var lång tid i alla fall.
Evigheter. Och vänstern blev så jättearga på det där. Att plötsligt satt ju en massa folk på Vänsterpartiets styrelse som aldrig hade velat ta ansvar och absolut inte ville sitta i regeringen. Och var rasande över att de inte fick sitta i regeringen. Mm.
Men är det inte lite grann det också hur liksom Sverigedemokraternas väljare känner? Att liksom allt det här, att de ska stängas ute från allt.
Ja, men det är klart arbete. De blir förbannade. Mm.
Det är väl samma känsla med det.
Ja, ja.
Mm. Det riskerar ju också att de kan få sympati. Det är ju faktiskt trots allt så.
Men det var ju korkat att skriva det. För jag menar, antingen är det som Annie Lööf har sagt i efterhand. Detta är ett konstaterande av fakta. Då hade man inte behövt skriva det. Eller också så är det inte sant. Och då är det ju dumt att skriva upp det eftersom det inte stämmer.
Hörrni, nästa så här lite stora fråga. Kommer den här regeringen hålla med hela mandatperioden, tror ni?
Det är ju den stora frågan. Alltså är det så att man gör de sakerna, så verkligen sjösätter de utredningar som man har sagt att man ska göra i den här
73 punkterna.
Det här, precis. Då kommer det ju bli enklare. Och så hålla då Vänsterpartiet lyckliga samtidigt. Det kommer ju bli lite komplicerat.
För att samtidigt, om man tänker så här att sossar håller avtal, det är också en viktig del av det här. Och sossar är ganska bra på att få igenom politiken. Så har de bestämt sig för det, så kommer de ju få igenom de här sakerna. Däremot så tror jag ju att det är så att det kommer att bli ganska mycket turbulens i Socialdemokraterna. Och jag tror att Vänsterpartiet, där tror jag han Sjöstedt gjorde rätt analys idag, att om de är en vänsteropposition så kommer sossarna behöva titta sig över vänsteraxeln hela tiden. För vad händer med deras vänsterfalang? Mm. Och det är nog ett större påtryckningsmedel för Sjöstedt än alla misstroendeförklaringar i världen. För det är klart att sossarna kommer att lägga det där på våren 2022, när det är ingen annan som vill ha något nyval. Och sen så är liksom hans nyvalsvapen borta. Men däremot så just den där vänsterfalangen i S, att hålla sig väl med den, att hålla sig väl med fackföreningsrörelsen, att hålla sig väl med hyresgäströrelsen, där har han ju sitt påtryckningsmedel. Därför att det är ju de som kommer att vara liksom, de är ju en verksam del av en socialdemokratisk.
Och du tror att de kommer att opinionsbilda mycket mot?
Ja, det kommer de att göra. Alltså, socialdemokratin är ingen nordkoreansk danstropp. De kommer inte att göra som de är tillsagda. Det finns inte en chans. Liksom. Därför att de har sina medlemmar som de ska gå tillbaka till och säga, oj, vi glömde opinionsbilda för LAS. Alltså, det finns inte. Så att det kommer inte att hända. Och det är Jonas Sjöstedts hemliga superkraft.
Okay, men hur jobbigt kommer det här bli för COL då?
Så jag tror ju att L kan få lite problem, men nu tror ju inte jag att hans opposition är lika stor som Dagens Industri har försökt göra gällande, utan jag tror att hans opposition är ganska liten, om jag ska vara riktigt
ärlig. Ingenting som har med Liberalerna att göra är särskilt stort.
De är inte så många, fast det var väl ändå ganska många.
Men jag försökte faktiskt vara allvarlig. Sluta upp med det där.
Nej, men sluta nu.
Ja, men i alla fall, men jag tror ju att han kommer att få någonting. Ja, Björklund. För jag tror ju att han kommer att lämna, och så kommer han få en position nu då. Och då är frågan, vem blir nästa kommissionär? Är det Björkis?
Det kommer inte att bli det. Det har varit borgerlig kommissionär i två perioder. Det kommer att bli en sosse.
För att få de där rösterna kanske det krävdes. Men någonting kommer han att få. Han kanske blir ambassadör.
Nej, tror du tar för givet att han är på väg ut alltså?
Jag tror att han...
Han har suttit länge, ska man ju säga också.
Alltså, kommer att få någonting personligen.
Men Jan Björklund är ju en stor diplomat. Så vad sägs om att han blir ambassadör i Israel till exempel? Vad kan gå fel? Vad skulle teoretiskt sett kunna gå fel? Jag menar, eller vad heter det?
Nordkorea.
Vi har en ambassad i Nordkorea.
Ja, men vi har ju det. Ja, det rapporterar till lite överallt.
Allvarligt att Björklund skulle älska det. Den är skyddsmakt åt USA. Björklund skulle älska att vara skyddsmakt åt USA.
I Nordkorea.
I Nordkorea. De får äta mycket så här kimchi.
Det är ju också en kultur med både en hel del ordning och reda. Och
han skulle älska skolan.
Militären står högt.
Men han skulle älska skolan.
Nej,
militären tar halva statsbudgeten.
Det var inga mobiler i klassrummet. Och inte någonstans annars heller.
Nej.
Men allvarligt, det här är, jag tror att jag
har löst det. Men ni verkar ändå tro att jag har rätt, att han kommer få något.
Ja, men det får han ju. Nej, men för partierna så är det klart att det är en genuint krånglig situation de har satt sig i. Därför att de ska ju vara opposition och så ska de styra politiken på samma gång. Mm. Det kommer ju inte vara jättelätt.
Var det helt självklart att de inte skulle sitta med i regeringen, tror ni? COL.
Nej, jag tror att L ville det, men jag är helt övertygad om att C absolut inte vill det. Jag tror att de vill sitta i opposition. Jag tror att Annie Lööf och Martin Ådahl kommer att vilja göra en Macron. De vill bli det stora liberala partiet. Mm. Det här har jag trott länge. Mm. Mm.
Men det gör väl ingenting om de blir det?
Ja, men jag
det
bara säger bra. Att jag inte tror att de ville sitta i regeringen.
Det var inget alternativ för dem. Och det här med tjänstemän i regeringskansliet då? Det var inte heller något. För det
har inte kommit så långt än.
Ja, okay.
Jo, de har nog sagt att de inte ska ha det.
Alltså, de kan ju inte hävda att de är oppositionspartier och samtidigt har tjänst med regeringskansliet.
Nej, jag vet aldrig hur folk tänker.
Men i nästa andetag så säger de att det är de som ska skriva direktiven och dessutom regleringsbreven. Det är också svårt att göra om man är
oppositionsparti. Det är svårt att outsourca utanför regeringskansliet.
Man kan ju också konstatera att det är ju tjänstemän som skriver det mesta av det där. Så att,
alltså opolitiska.
Ja, och de tjänstemännen är ju ofta ganska smarta. Alltså det är ju ofta så att det är ju inte så att politikerna inte får som de vill bara för att liksom andra politiker tycker något annat. Det är också så att tjänstemännen kommer att slå lagboken i huvudet på dem och sen... Alltså, ja. Det är inte så lätt att sitta och köra en regering.
Nej,
liksom.
Nej, men fine. Vi behöver inte, fine, de kanske inte kommer ha det. Men vi kommer ju i alla fall få veta först på måndag hur regeringen kommer att se ut.
Ja, tack för det. För nu ska vi gå över till det roligaste när man ändå är en politisk gissare. Mm-hmm. På måndag kommer alltså regeringsförklaringen och den nya regeringen. Mm. Kommer det bli stora ommöbleringar i Stefan Löfven 2, som man säger?
Jag hade ju gissat i Expressen av alla ställen så hade jag ju gissat på en ny regering och då gissade jag att Helene Fritzon skulle bytas ut. Och nu är Helene Fritzon utbytt så jag har en enorm makt.
Hon ska
avpolitera ännu inte.
Skicka till Bryssel.
Vi ska också säga att hon toppar sossarnas lista till Bryssel.
Ja, jag vet. Det var inte en helt bra gissning.
Som det skulle vara jättesvårt för Anders Lindberg att gissa vad som händer i Socialdemokraterna.
Ja, jag hade faktiskt ingen aning om det där. Men i alla fall, jag hade ingen aning om det där. Jag tror att det är Stefan Löfven tyvärr, berättar inte så många. Men dilemmat, vad mitt resonemang då i alla fall, som jag fortfarande har kvar, det är att när en ny uppgörelse kommer in, då måste man anpassa ministrarna efter den. Om vi tar en sån här som Sven-Erik Bucht till exempel, som ju har varit landsbygdsminister, han ska nu hantera Centerpartiets landsbygdspolitik i ganska hög utsträckning. Alltså något helt annat än han har gjort. Helene Fritzon ska hantera, skulle då nu hon
du menar försvunnit. Att Bucht inte flexibel nog för det?
Jag tror att det är ganska svårt att vara minister i 4 år och driva en politik åt ena hållet och sen få motsatt politik och så ska man driva den i 4 år. Mm. Det var det jag menade med att Helene Fritzon...
Det är lite svårt med förtroendet i...
Det är väldigt svårt internt.
Skogsnäringen
och så.
Och kanske självkänslan.
Jag tror att det där gäller på många områden. Det kommer att gälla skolpolitik, det kommer att gälla infrastruktur, det kommer att gälla många saker då.
Så man måste byta ut.
Och det innebär att du kommer att ha jättesvårt, om säg till exempel Sven-Erik Bucht ska sätta sig i tv-rutan och prata om landsbygdspolitik och så har du en massa klipp på att han har sagt motsatsen till vad han säger. Alltså det kommer bli jättekonstigt och det innebär att om Löfven är smart nu så möblerar han om rätt rejält så att det känns som en ny start.
Får jag då fråga du som har facit mera i alla fall, då tror vi alltså att Fridolin försvinner och då tar Anna Ekström över hela utbildningen eller är det...
Jag skulle få hoppas, men nu hoppas jag vet inte, så är att Anna Ekström blir en liksom utbildningsminister.
För det är det jag tror
hållet.
Också, jag bara känner det på mig.
Men sen så har vi då problemet, vad händer om Fridolin försvinner? Och då har ju en kandidat
Boglund.
Seglat upp. Ja, men då har ju en kandidat seglat upp till minister och det är ju Daniel Heldén, din kompis.
Trafikborgarråd
i Stockholm.
Det tror inte jag att smack
inte
på faktiskt.
Inte jättepopulär i Stockholm.
Jag kan spontant känna att om Daniel Heldén...
Är han verkligen inte poppis.
Tänk att Daniel Heldén...
har mycket att jobba på.
Men tänk att Daniel Heldén får göra med Sverige vad han har gjort med Stockholm.
Grejen är
där. Överallt. Hela Sveavägen. Bara hela Sveavägen.
Nej, men det är att vi är Norrlands
inland. Men jag kan säga så här. Av olika skäl så tänker jag så här. Nej, jag tror inte det. Jag tror snarare på att Bolund kommer att flyttas på för jag tror han kommer att bli språk.
språkrör. Och så tror jag Jens Henriksson kommer in och blir finansmarknadsminister.
Som miljöpartist då, tänker du? Han har bytt parti.
Nej, men de får något annat departement. Var inte så där.
Men vem kommer in för miljöpartiet
då? Ja, är han inte det? Ovanligt snäsig. Ja,
för att vara han.
Ja, till och med för att vara han.
Bildt kallar mig Trump idag på morse.
Oj, det är därför. Började dåligt.
Trångt här i lilla studion.
Det är inte så dåligt. Och bli kallad till namn av Bildt redan på morgonen.
Jag är för att du din lilla Trump.
Nej, men, alltså det finns ju, alltså ligger ju något i vad andra säger rent politiskt. Ja, man borde kanske
en större
göra,
ommöblering ja, borde
men
bra.
Jag är inte alls så säker på att det blir det. Hittills har ju inte Löfvens liksom sätt att sköta regeringen utmärkt utan någon vällust med att sparka folk. Och, alltså,
det har ju funnits ganska stabil.
Det har ju funnits andra socialdemokratiska ledare i närtid. Som tyckte att det var roligare.
Men Bolund är väl lite av en han är väl ändå en turkos miljöpartist. Ja. Tror du inte han kan vara känns rätt eller hur? Ska inte han ta över miljödepartementet nu när det ska ändå göras en del
jag undrar ändå Daniel Heldén.
De har inte något miljödepartement riktigt. Jo, eller det är jordbruk
röda
som de inte har.
Ja, ja.
Rätt.
Fast Carolina Skog är en bra minister.
Ja, jättebra minister tycker till och med jag.
Två ministrar på det departementet idag. Det kan de väl fortsätta med.
Men fast jag tror jag skulle ändå avsluta det jag sa förut. För jag tror det stora problemet här med Daniel Heldén som ändå är ett namn som seglar upp. Ja, men jag gör det. Därför att de har inte särskilt många i sin riksdagsgrupp. Och det innebär att då måste de gå till kommunpolitiker som honom eller de måste gräva upp någon gammal miljöpartist som har funnits förut. Mm. Men att bygga...
De har hoppat av så många.
Ja, men alltså det är ett väldigt litet parti och det är ganska många ganska konstiga företrädare de har. Liksom. Så det är inte så lätt att sätta ihop en regering.
Vad menar du att han skulle få för departement?
Då skulle lösningen vara Daniel Heldén då
det är inte jag som har sagt Daniel Heldén.
Jag
tänker
inte tjafsa om vem som kommer ha rätt i det här, men jag tror inte Daniel Heldén kommer bli statsråd.
Nej. Jag vill fortfarande veta vilken portfölj tror du att han skulle få?
Jag skulle tro att de miljö kanske någonstans på det departementet.
Alla kan
någon speciell fråga där.
Jag tycker i och för att du har en väldigt rolig
men
sån här
någonstans trafikfrågor.
Ja,
det är ju jag inser ju mardrömmen, men alltså, jag tänker så här att om du tänker en sån som
Karin Svensson,
men det är ju alltså DN som spekulerar där. Det är inte jag som, precis Karin Svensson Smith, alltså det vore ju fantastiskt.
Jag kan inte lyssna på Ingvar, så du liksom bara går igång här på fel grej.
På Ingvar hela tiden.
Du kanske skulle ha varje minister kanske.
Ja.
Margot Wallström, blir hon kvar? Ja. Rött skynke för borgerligheten.
Men ja, de ska väl inte förhålla sig till borgerligheten. De ska väl förhålla sig till sig själva förhoppningsvis. Jag tror hon blir kvar.
Jag hoppas Margot blir kvar.
Okay.
Fast jag undrar om hon vill.
Alltså, klart hon vill.
Ja, det är fint att vara utrikesminister förstås. Men jag menar, nu har man hållit på med FNs säkerhetsråd och är klar med det där. Nej, det tror jag inte.
Vem blir arbetsmarknadsminister? Är Ylva kvar?
Det skulle jag tro.
Men det skulle jag också tro. Däremot så tror jag ju att jag skulle ju gärna se att man lyfter in någon tung facklig. För nu har man ju skapat det här förfärliga innehållet i den här uppgörelsen. Har ju skapat en jätteoro i fackliga kretsar. Så det finns ju ett egenvärde att plocka in någon sån här Therese Gouvelin eller Tobias Baudin eller någon sån. Alltså någon riktigt
Tobias
tung.
Baudin tror jag också.
Men någon riktigt tung facklig företrädare.
Han är ganska ny på Kommunal.
Ja, det talar mot
men
det.
Men länge på LO.
Det finns, alltså,
han är väldigt bra.
Han är väldigt duktig.
Han är väldigt bra faktiskt.
Det finns ju faktiskt en person som är väldigt skicklig som vi inte har. Det är Torbjörn Johansson, alltså LOs avtalssekreterare. Han behövs i och för sig där, men det är nog en person som skulle kunna göra nytta i politiken.
Alltså jag tror det vore bra också rent liksom psykologiskt nu om man nu fattar beslut om de här eftergifterna till COL, att man också har folk på insidan i regeringskansliet som faktiskt förstår arbetsmarknadspolitik. För COL gör inte det. Och debatten, om vi tittar på den, har varit helt koko i relation till LAS och sådär. Så att det måste in mycket mer.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Kunskap.
Jag måste fråga Anna någonting med tanke på kulturredaktionen. Vem blir kulturminister? Blir det Sara Danius?
Nej.
Det blir Åsa Linderborg.
Det var nämligen någon som faktiskt på ja, helt allvar
det på det. Tror inte jag kan säga.
Nej, men det var någon som höll på med det häromdagen. Nej. DN tror jag faktiskt att det var.
Ja, det var DN som...
Men det är ju en intressant grej. Alltså kulturminister
ja,
är ju...
Alice Bakunke vet vi ju. Hon ska också till Bryssel. Ja. Så att det, den posten är ju ledig. Kommer sossarna ta hem den?
Nej.
Alltså, de sossarna måste... kan ju inte ta hem alla poster.
Nej, och de måste... Alltså, det, vi funderar ju ibland på liksom, att ja, det finns ministerposter här och där. Men det är klart att, Miljöpartiet måste ha några departement. Och
var jo, men departement de kommer säkert ha den där.
Miljödepartementet.
Men de brukar ju faktiskt... Där måste jag hålla med DN om att de... ändå brukar hitta lite precis ja. Som KD ibland lite kändisar.
Absolut.
Ja, men det är klart. Okej, så det kan bli någon ny spräll.
Men det, kultur, men det blir absolut inte Sara.
Det tror inte jag.
Nej. Men tror ni att den andra språkröret, det kvinnliga språkröret Isabella Lövin, tror ni hon blir kvar som biståndsminister och vice statsminister? Det är ju en ganska konstig kombo.
Det beror på vad det är för olika hur det ser ut inne internt i Miljöpartiet om vem som kommer att ta över efter när är det de har sitt
det är vår någon gång i maj. Mm.
Men hon blir
nomineringstiden språk, gick ju ut alldeles nyss för manligt språkrör så att vi vet ju inte.
Men där har du ju liksom en person som antagligen skulle rimligen i en normal regeringsbildning och med ett normalt parti så skulle hon ju ha ett departement.
Ja, till exempel. Alltså det var det jag kom till. Alltså hon skulle vara miljöminister eller hon skulle bli liksom någon hon skulle kunna kräva en sån sak som att de vill ha utrikesministerposten till Miljöpartiet. Mm. Det kommer du inte få, men sen blir det en fallande skala andra departement vad du kommer att få. Mm. Sen har vi Peter Eriksson och bostadspolitik och liksom den här typen av det är också ett katastrofområde för den här för liksom det byggs väldigt mycket, men om vi nu ska gå in i marknadshyror och den konflikten. Mm. Det är klart att då behöver du ju någon där som är pålitlig. Jag tänker en sån här som Marie Linder till exempel från Hyresgästföreningen skulle man kunna lyfta in. Som har liksom tydliga...
Då skulle man tysta en kritiker.
Då kommer nog Centerpartiet bli lyckliga.
Ja, nej men alltså, Anders har ju
det är
poäng.
Inte, det där är
en gammal socialdemokratisk... En gammal socialdemokratisk trolleritrick. Att man, om man har liksom näbbiga interna kritiker så ger man dem ansvar för exakt det politikområdet. Det var ju liksom klassiskt när det gällde migrationspolitiken förr i tiden när de alltid rekryteras från Kvinnoförbundet eller Broderskap.
Som sen fick hantera kvinnor och barn på flykt.
Ja, exakt, va, och utvisningar utav och arga nunnor och allt upp där. Mm. Det var
ena med det tredje. Det var busy tider. Vi går vidare lite grann, tänker jag. Nu ska vi titta lite grann på oppositionen. Mm. Vad händer i Moderaterna nu, Ulrika?
Ja, jag beskrev ju detta i en kolumn här för några månader sedan där jag beskrev det hela som i Moderaternas Sverige så är Skåne, Bayern och Stockholm, Berlin. Jag har ju beskrivit de här två, det här spretande spagatet där Moderaterna skulle kunna säga så här att mittenfåran är liberalkonservativt, sen har du liberaler så har du konservativa. Det är väl väldigt viktigt att man enar partiet, annars så och lite
ja,
grann
alltså,
har ju folk
har
gjort lite som de har velat.
Har Kristersson kontroll över sitt parti?
Ja, men det tror jag nog att han kommer att ha mera. Jag är ju lite bekymrad över att man springer iväg och gör upp med Sverigedemokraterna. Mm, för det är ju så kommuner. Jag är. Ja. Sen kan jag ju vara lite bekymrad över att göra upp med Miljöpartiet här. Men det är ju också för att det är så otroligt många moderater som är förbannade. Så att ju mer moderater som är förbannade på olika saker gör ju inte det här enklare så att säga. Men det visar ju också på det här galtan och det här spretandet.
Men måste inte Moderaterna förnya sig snart igen? För jag tänker på, alltså, det finns ju någon sån här vågrörelse ändå. Nu försöker Kristersson framställa det som att alla andras fel liksom det här. Och det kommer ju hålla en stund. Men sen kommer ju folk börja fråga så här. Du tog över ett parti med 23%, sen fick det 19. Du tog över en allians, nu finns det ingen allians. Du tog över ett socialdemokrati som liksom var motståndare som höll på att braka ihop bokstavligen 2017 och till och med våren 2018 höll sossarna på att braka ihop.
Absolut Anders, och men nu det är liksom, ju klart att han måste göra någonting, men inte bara han utan jo, hela partiet frågan, måste ju också skärpa frågan. Sig lite i att sluta mygla, sluta bråka, sluta tjafsa och fundera lite grann på vad är det vi vill.
Fast Moderaterna måste ju fundera, vinner Kristersson valet 2022, ska han sitta i 4 år och vara sur över allt detta och så ska han ta hem valet 2022?
Jag tycker ändå han kan få vara sur ett par dagar nu. Det tycker jag faktiskt man kan ge honom det.
Men när ställer...
Jag är ju också lite sur, men framförallt jag går ju omkring och är glad för att jag har vunnit ett vad.
Och det kan inte Kristersson.
Du har verkligen koll på dina prioriteringar.
Ja, jag har koll på mina prioriteringar i livet. Men samtidigt så är det ju så här, att sitta i opposition i det här läget där Moderaterna har varit ett ganska vilset parti ända sedan Fredrik Reinfeldt slutade, så är det nog bättre att sitta i opposition och försöka lappa laga. Och du har helt rätt i det. Man måste definitivt gå tillbaka till. Därför att jag anser inte att det är helt okej i ett parti att alla gör lite som de vill.
Men står inte... Alltså, är det inte så att... Nu gör de ju i morse
ja,
okay, men är det inte så att Moderaterna står inför ett väldigt liksom knepigt vägval nu?
Men jag som varit med 2002 när vi fick 15,2. Det är just i riktigt, riktigt dåliga tider som det finns en möjlighet att lappa och laga.
Fast har han ett mandat? För att Skåne gör ju som de vill. Bayern håller ju på att gå ihop med Österrike. Liksom. Det är, de är ju på drar. Liksom.
Österrike-Ungern.
Ja, men allvarligt talat, de håller ju på att drar här just nu.
Ulrika, slut för ditt resonemang, tack.
Tack. Jo, nej, men så att det är ju helt riktigt och att man måste lappa och laga och lyssna, och man måste framför allt, jag tycker i och för sig det är viktigt det som Ulf har pratat om när det gäller idéprogram och sådär, men framförallt måste man komma fram med ett reformprogram. Ett rejält reformprogram där man vet och känner efter vad man vill och så. Och som inte handlar om bara här och nu utan titta i framtiden vad det kommer att vara för stora frågor. Och ja, vi har ett Europaparlamentsval som kommer att vara viktigt. Hur kommer Moderaterna ställa sig i frågan kring EU, om jag ska vara riktigt ärlig? Ni vet
du
ju
tror
att jag
att
var
det så,
oerhört
att de
förbannad
på
över att... Nej, jag vet inte. Alltså, det får vi ju se. Men alltså, jag blev lite förvånad över att det var ett sånt oerhört motstånd till att sätta in Anna-Maria Corazza-Bildt på plats 33. Hade det bara att göra med att man vill ha igenom andra personer på den listan för att hon hade kryssat sig igenom? Eller var det så att hon är väldigt mycket Carl Bildt och lite som jag, alltså en väldigt stor Europavän?
Pro-EU. Och väldigt mot Ungern.
Och väldigt
hon har ju ställt till en himla röra i EPP om Ungern,
ja,
och sådär.
Och det är väl bra?
Det är väldigt bra. Ja. Och det gör mig lite skraj när man kickar ut en sån kritiker. Ska man vara lite så cynisk så kan man ju säga att sossarna ser väl ut att göra samma grej. De håller ju också på att...
Men
liksom,
då är det fortfarande så att
de håller också på att kicka ut alla. Alltså, ja. Så.
Men då, och då kan vi ju försöka få de här att förstå att det kommer inte att förbättra situationen i Europaparlamentsvalet. Och jag tror att är det fortfarande så att man ska stirra sig blind på Sverigedemokraterna, så kommer det inte att gynna någon annan än Sverigedemokraterna.
Men får jag bara fråga, alltså, jag menar, reformagender och sånt där i all ära, jättebra.
Är du emot det nu?
Nej då, det beror på vilka de är.
Ingen vill ha revolutionsagenda.
Alltså det är klart att det är ett parti med ambitioner att besätta statsministerposten ju måste kunna svara på, och som inte Ulf Kristersson har kunnat svara på i den här valrörelsen. Det är ju, ja, men hur tänker jag bygga en majoritet då? Och om man då tar 2002, så var ju det exakt den frågan som ni lyckades ge ett riktigt bra svar på. Och nu måste man välja.
Men då måste man också göra ett gediget arbete på vad man egentligen vill vara på väg. Och då måste man också, man får inte tappa sin, man får inte bli historielös. Man måste komma ihåg varifrån man kommer, vilken väg man har gått och varför man har gjort det, så att man kommer tillbaka. För man får inte svaja i värderingarna. Och det är det jag anser att vissa personer i vårt parti, mitt parti, har gjort.
Okej, för SD, alltså, jag tänkte komma bara när Åkesson framhärde i att nu finns ett nytt konservativt block med SDK
och det där är ju farligt för de moderater som verkligen ser sig som liberalkonservativa eller liberala. Men kan han inte känna sig hemma i tanken att ett konservativt block, det är ju jättemånga då som inte känner sig hemma. Jag tror det är väldigt farligt.
Fast är det inte sant? Alltså när Åkesson...
kan man inte förstå det ur väljarnas perspektiv, att nu hamnar de liksom där på högerflanken?
Ja, de som är KD och Sverigedemokrater kanske känner sig hemma i det, men väldigt många moderater känner sig inte hemma i det.
Jag tänker hur man, även om man kanske inte röstar på dem, så tänker man på dem som ett block.
Ja, men det är alltså ju fel att bli upp... Det man måste göra här är ju att inte fundera på vad alla andra tänker och tycker, utan man måste ju titta på sina egna väljare. Och har du liberaler och konservativa konservativer i ett samma parti, ja då får du ju liksom försöka få båda två att bli glada. Du kan ju inte bry dig om vad en socialdemokrat går omkring och funderar på med ett konservativt block. Däremot måste man ju förhålla sig till sådana som mig som tycker att det är en obehaglig tanke med ett konservativt block. Punkt. Mm. Slut.
Okej, okay, nästa fråga. Sitter Kristersson säker?
Ja, jag hoppas det, därför att ett parti i gungning som inte är 100% blir inte bättre av att vi byter ut partiledare, det kan jag säga. Utan det måste, jag tror att det är bättre att alla nu sluter upp, håller samman och håller sams. Istället för att börja en ny process kring att hålla på och skicka ut en partiledare. Så att, nej, det kommer jag inte vara en del av.
Jag förstår. Det tänker du inte vara med en del av. KD är också en del av oppositionen. De går som tåget. Alltså i alla de mätningar som har kommit efter valet så liksom, då, det är ju rekordnivåer. Mm. För...
Och det är klart att de kommer att få massor med moderater som känner
sig. Jag tänkte,
sig
vilka som... väljare är det? Det är moderater.
Ja, jag skulle säga att det är manliga moderater som inte tycker att ja, som känner att hon ändå är någon slags framfart. Och sen har du då problem med de kvinnliga moderaterna som är mer av de liberala karaktären.
Nej, men det finns ju något konstigt i politiken. Mitt intryck är ju att Ebba Busch Thor borde vara den som är gladast av alla idag. För jag tror att det skulle vara förödande för henne att behöva ta politiskt ansvar. Hon har ju visat sig vara en genial oppositionspolitiker. Och fantastisk liksom, i framträdandet med att liksom formulera folks ilska. Så hon borde ju vara jättenöjd med den situationen.
Yes, det tror jag också. Att hon
strålande är. Tider för Kristdemokraterna. Alltså.
Ja, det skulle jag nog säga.
Mm. Spännande.
Om nu inte, som jag hoppas på, att Ulf får ihop det här så att det liksom, alla känner sig hemma. Det är väldigt viktigt och inte vilsna.
Men rent matematiskt, jag kommer tillbaka till det. Alltså är det inte så att det finns ett konservativt block nu? Och det blocket kommer att rösta ungefär lika.
Jag vill äntligen vara klara med det här.
Jo, men jag vet det. Ni försöker så gott ni kan. Men alltså, jag tror ju så här.
Nyar han mig nu?
Ja, men jag tror ju att det är så...
Kanske mig och Ingvar också.
Men, kanske rent krasst, alltså, matematiskt, när människor röstar så kommer ju... Alltså, vi har fått en borgerlig budget där det här konservativa blocket faktiskt fick igenom sin budget. De kommer i fråga efter fråga efter fråga hela mandatperioden att behöva förhålla sig till varandra om de överhuvudtaget ska vara någonting i utskott, i utredningar, när det kommer till sakförslag i kammaren och sådär. Så att det svenska folket nu kommer att se i 4 år, det är Kristersson som försöker behålla ledarskapet för en konservativ opposition. Mm. Det kommer att vara jättesvårt att trassla sig ur den bilden. Så jag fattar inte hur man ska göra det riktigt.
Ja, men det återstår ju att se. Det kan ju finnas någon som har en plan. Jag sitter och kanske skulle vilja kunna säga att här, jag tror man kan göra så här. Men jag sitter inte i partiledningen. Så att jag, så. Men, hörde ni Björklund idag?
Ja.
Inför omröstningen.
Jag lyssnade mycket nog.
Ja. Ni kan ju tänka er de moderater som jag kommer ifrån och alltså liberalkonservativa nymoderater, hur de tänkte på när Björklund sa det här. Det var det mest elaka. När han hänvisade till Fredrik Reinfeldt som en av borgerlighetens absolut mest framgångsrika statsministrar. Och det är ju sant. Och hävdade att och liksom drog hans hur han såg på regeringsbildning ifall man blir mindre än de rödgröna. Inget konstigt. Då måste man göra upp över blockgränsen. Detta har ju alla som har varit med i Nymoderaterna och Nya Moderaterna och Fredrik Reinfeldt och anhängare och alliansmänniskor från förr tyckt var en självklarhet. Så att jag tycker att det där fick nog en del liberala moderater att fundera en del. Men det var jäkligt elakt och gör ju inte situationen bättre mellan de 4 partiledare i så fall som fortfarande... Ja, men Annie Lööf hävdar ju fortfarande...
Ska man säga den forna alliansen? Jag vet inte vad man
Annie
man
Lööf hävdar ju fortfarande att den finns. Mm. Ulf hävdar att den inte finns på nationellt plan. Jag tror inte att den är helt död därför att vi har fortfarande relationer, till exempel våra gamla tidigare statssekreterare, kollegor ses ju fortfarande och stöter och blöter saker och ting.
Fast om man är oöverens om man har ett äktenskap.
Jo.
Alltså, men... är inte det knepigt
men strunta i det nu. Alltså, vi har inte sett slutet på det här. Vi kommer för att äta upp någonting. Jag tänker inte säga någonting om något sånt där töntigt som någon sko. Mm. Men det är ju onödigt att ta den grejen idag, utan att se liksom, antingen så kommer det inte gå bra eller så kommer det gå bra. Det kommer inte bara tuffa på här när det gäller.
Det är en spännande mandatperiod vi står inför alldeles oavsett om man är opposition eller regering kan man säga. Jag tänkte faktiskt avsluta med återvända lite till statsministern och regeringen. Kommer Stefan Löfven sitta kvar hela mandatperioden?
Ja, han kommer att regera även nästa mandatperiod.
Var det den koreanska danstruppen
idag
eller?
Är det någonting särskilt? Jag vet inte, är det Trumpen va? Det är Trump.
Ja, jag tror att det är Carl Bildt.
På riktigt så tror jag att han måste ju börja förbereda för exit. Alltså han måste ju börja få fram andra liksom, personer.
Sen verkar ju Ulla har ju gått i pension va? Så att han, hon vill ut och resa läste jag i någon skvallerblaskan.
Jag tror Ulla vill köpa en husbil. Och
exakt, det är, åka runt kontinenten.
Men det är ju ett extremt tufft jobb att sitta där. Liksom, så är det ju.
Ja, det är klart,
men han har just blivit vald till statsminister. Jag tror inte han tänker avgå imorgon. Liksom.
Nej, men,
men det är intressant att man blir vald för 2 timmar sedan, eller 1,5 timme sedan och redan sitter. Kommer han sitta kvar?
Ja, men det är alltså, det säger väl någonting om hur svensk politik har förändrats också. Alltså, till för inte så hemskt länge sedan så utgick vi från att socialdemokratiska partiledare de bara bestod.
Ja, nej, men jag tänker, han var ju också något av en kompromisslösning efter hela Juholt-debaclet och sådär. Alltså,
han är fortfarande en kompromisslösning. Ja. Fast hela riksdagen.
Mm. Jag bara upphett på en annan nivå. Vad tror du Ulrika?
Vad tror jag?
Kommer Löfven sitta hela som ordförande för socialdemokratin?
Jag tror det, för nu är det ju nästan bara 3,5 år kvar. Och sen är det en valrörelse. Och sen börjar... Nej, men jag tror faktiskt det. Men som jag säger, alltså, de partiledarna som inte odlar människor under sig som kan ta över... För de går det inte så himla bra.
Flera människor.
Ja,
de,
jag menar
de
det.
De avverkar varandra liksom, ja, de människorna på slutet.
De måste ha flera som blommar under sig. För att annars så blir det när man ska lämna över. Det är katastrofalt ofta.
Ja, Ingmar ville säga något.
Nej. Alltså, det verkar ju... Det känns ju inte som det liksom är någon ledarstrid under uppsegling idag i socialdemokratin.
Nej, just nu andas de bara ut.
Det är mitt intryck.
Sen tycker ju jag då som... nu har vi ju då fått en socialdemokratisk regering. Så jag hoppas ju på att Göran kanske kommer tillbaka. Det är det enda jag vill säga innan
Göran, han är 70 häromdagen, såg jag.
Har han avfärdat att bli utrikesminister den här gången?
Nej, han har
förra gången avfärdade han ju så att han ville ha kona med sig.
Men det var ju då han hade hittat på det där och sagt det till... Till Thomas Ramberg som sen sa det i Ekot och sen hade Jögen bara för att reta.
Och jag vill också säga
att hur vet du det?
Det vet jag.
Ja, men jag vill bara säga att på morgonen för en vecka sedan, alltså strax innan Aftonbladets eminenta reportrar spräckte nyheten att det fanns en uppgörelse, så hade ju Göran Persson i Svenska Dagbladet sagt att det var löjeväckande att en sån uppgörelse skulle vara på gång.
Men
det stod sig så där.
Jag modererade Göran för någon månad sedan och då, men jag kan säga att han hade fel om vem som skulle bilda regering.
Men han är nog väldigt glad för det, tror jag.
Ja, det var precis alla som har haft fel är jätteglada för det. Så att jag är glad för att jag hade rätt.
Ulrika hade rätt. Vi avslutar faktiskt där för den här gången. Nu är vi på gång igen. Vi kanske kan prata sakpolitik, det börjar hända saker, LSS, allt möjligt. Nu kör vi. Tack för idag, Ulrika Schenström, Ingvar Persson och Anders Lindberg. Vi hörs.
Hej då! Trevlig helg!